Hallå där, mycket välkommen ska du vara till Viaplay F1 Podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg och Marcus Eriksson. Viaplay F1 Podcast hittar du varje vecka 52 veckor om året på podme.com. Så passa på att skaffa dig ett abonnemang. Du ska få ett smakprov av en del av det vi har delat med oss av under året. Och när det gäller Formel 1 så finns det ju mycket som är krångligt. Till att börja med blev det ju extra krångligt i år eftersom man hade ett nytt reglemente och nya bilar. Och vi fick lära oss ett nytt ord, nämligen porpoising. Bilar som hoppade fram på banan. Vi tog kontakt med en expert på ämnet, Jonas Jarlmark Näver. Och han försökte förklara vad det här handlade om.
Det är väldigt snack om porpoising och det är ju för att det är så synligt. Man ser det jättetydligt att det är ett problem, men teamen försöker få det att bli så litet problem som möjligt.
Och alla äldre förare, de sitter hemma i soffan och drar på munnen, de som körde på 80-talet. Va? Det där är väl ingenting, det där höll vi på med också på våran tid och det var inget större bekymmer, tänker de då?
Precis, så kan det ju se ut i backspegeln, men samtidigt så tog det ju en bra tag innan de fick ordning på det i Grupp C och på Le Mans-bilar. Och det är ju ganska många förare som har studsat med hjälmarna i slutet på rakerna i Le Mans-bilar, det är det.
Och jag börjar förstå mycket, mycket mer nu hur de här två är länkade tillsammans, aerodynamiken och fjädringen. Och då är vi ju verkligen på ditt expertområde, för visst är det på det viset?
Ja, det är ju, aerodynamiken suger ner bilen så mycket den kan och fjädringen försöker hålla upp bilen så mycket den kan. Så att just matcha fjädringen med aerodynamiken är ju fantastiskt viktigt. Och det är ju väldigt, väldigt lätt hänt att man till exempel gör fjädringen för hård så att bilen börjar studsa på däcken istället. Och då blir studsandet helt okontrollerat.
Och två saker har ju hänt till i år. De har tagit bort möjligheten att använda så kallad inerter. Vi kan förklara det lite tydligare om en stund. Och sen har man ju då andra däck då, som fjädrar mindre än tidigare. Det som också är lite intressant när det gäller Formel 1 och stötdämpare kontra aerodynamik, det är att man är ganska så här, om jag har förstått saken rätt, så är man inte... Man tittar mer på aerodynamiken än på fjädringen, trots att det här samspelet är så oerhört viktigt.
Ja, absolut, det är ju, aerodynamik i stort är ju den drivande faktorn inom Formel 1. Kan du öka aerodynamiska downforce lite, då vinner du varvtid över hela banan. Och fjädringen är ju mycket till bara för att se till att aerodynamiken har det så bra som möjligt.
Hur tänker Formel 1-teamen då runt fjädringen? Är det bara att spänna den så hård det går och så överleva på något sätt?
Nej, det gör de ju inte. De är ju väldigt, väldigt duktiga på var de vill ha fjädringen och hur den ska samarbeta med aerodynamiken. Men ibland tvingas de in, som nu till exempel om de inte får använda inerter, då tvingas de göra fjädern hård, dämparen hård för att hålla bilen ifrån marken. Och det kan ge en del studsande på däcken till exempel som vi ser då.
Okej, då kommer vi in på det här med inerter. Vad gjorde den då när man använde den tidigare och vad betyder det nu när man inte får använda den längre?
En inerter är liksom nästa steg i fjädringssystemet. Om man har fjäder som ett första steg som ger en viss kraft när den trycks ihop en viss längd. Och en stötdämpare, den ger en viss kraft när den trycks ihop med en viss hastighet. Inerten är nästa steg. Så den ger en viss kraft när den trycks ihop med en viss acceleration istället. Och just den där att den trycks ihop med en viss acceleration är bra. För det innebär att när man går upp på kurben som Leclerc gjorde. Så det första som händer är att inerten håller emot allt den bara orkar. Trycker ihop däcket så mycket det bara går. Och sen när däcket då vill studsa tillbaka, då börjar inerten släppa. Så att när studsen inte blir en chassistuds, utan studsen går rakt upp i inerten och dödas ut utav inerten.
Så dess jobb är helt enkelt att minimera oron i bilen av att man kör på det viset?
Precis, och framförallt att kompensera för att däcken också är fjädrar och att de inte har någon stötdämpare på sig. Det är bara däckets egen fjädring.
Att den är borttagen till i år, tror du att det är en tillfällighet eller är det för att göra det mer komplicerat för teamen?
Nej, det är nog faktiskt för att göra det lättare för teamen, för inertrarna är ganska komplicerade att skapa. Jättedyra enheter. Och jag tror att man tänkte sig att med de här nya 18-tumsdäcken så kommer inertern inte behövas. Men jag tror att man för regelmakarhåll nog inte uppskattade problemet med porpoising. faktiskt.
Du, är du inne på att de faktiskt har blivit lite överraskade? Vi pratade om det, Björn Wirdheim och jag, under Imola-helgen. Kan det verkligen vara så att Formel 1-teamen inte hade koll på hur allvarligt det här problemet kunde vara?
De hade vissa team i alla fall hade nog inte koll på hur allvarligt det kunde vara. De hade definitivt koll på att det kunde inträffa. Men det som har varit svårt är att mäta upp i vindtunnel exakt hur mycket det blir och exakt vid vilken fart det inträffar. Och det har ju nog gjort att vissa team har tänkt sig att ja, men det här, det kommer gå bra. Det är, porpoising kommer vid högre fart än vi kan hålla, eller det kommer... det blir inte så allvarligt när vi tar i marken och så vidare. Men för vissa team har det blivit mycket allvarligare än vad de nog hade kunnat föreställa sig. Det stora problemet är att den del av golvet som tar i marken och som är orsaken till hela porpoisingen, den delen är samma kolfiberplatta som George Russell sitter på. Så att varje gång bilen studsar i marken så går George Russells rumpa i marken. Och det är ju extremt oskönt i 1,5 timme i 300 km i timmen.
Okej, då ska vi försöka bena ut varför Mercedes-bilen är som den är då, i förhållande till exempel Ferrari-bilen, och om vi jämför också med Red Bull då, som inte har, uppenbart verkar ha några problem med porpoising överhuvudtaget. Red Bull och Ferrari är någorlunda jämna tidsmässigt men uppför sig väldigt olika på banan. Mercedes-bilen uppför sig ungefär som Mercedes-bilen eller som Ferrarin med mycket studs men ligger långt, långt efter rent tidsmässigt. Går att förklara varför det ser ut på det här viset?
Det gör det säkert. Om man har tillgång till all vindtunneldata och all CFD och så vidare så går det garanterat att förklara varför. Det jag kan komma med ett antal gissningar till
en
varför.
En teori i alla fall.
Ja, precis. Jag kan gissa åtminstone. Och då är det så att Red Bull verkar köra sin bil lite högre än de flesta andra. Vilket gör att den inte riktigt tar i marken. Och de har hittat sätt att få det här golvet att skapa downforce trots att bilen är högre. Och det man gör det med är flödet som är ovanför golvet. Så när flödet lämnar golvet antingen åt sidorna vid sidepodsen eller längst bak. Så helt beroende på om man designar luftsläppet där så hjälper man golvet att skapa downforce. Och gör man det på ett effektivt sätt då kan man köra bilen lite högre. Om vi tänker på det så har ju Red Bull alltid haft en high rake filosofi med sina gamla bilar. Så de har ju varit duktiga på att skapa downforce trots att diffusor och golv är ganska långt ifrån marken. Medan Mercedes däremot, de har kört precis tvärtom. Låg rake, golvet nära och så vidare. Och de har nog haft en helt annan strategi för hur de har skulle skapa downforce med det här golvet. Den strategin verkar inte ha fungerat.
Nej. Och så har vi Ferrari någonstans mitt emellan här nu då, som har fått en bil att bli snabb trots att den hoppar väldigt.
Precis, den hoppar, men den hoppar... I slutet på rakorna ganska kontrollerat. Det är säkert obekvämt, det är det säkert. Men de verkar vara ganska duktiga på att trimma in med fjädringen exakt var den ska börja studsa. Och också vet hur de ska få att sluta och inte påverka kurvor och inbromsningar och så vidare.
Just det, och du hade någon teori om vad Ferrari gör då eventuellt för att ha bättre koll på den. Det är ingenting vi vet säkert såklart, men det låter sannolikt.
Mm. Om man tittar på data från kval och race och så kan man se att ungefär 30 meter innan bromspunkt när bilen studsar som värst, då minskar plötsligt farten lite grann. Men de håller fortfarande full gas, så det innebär att någonstans försvinner energi. Så antagligen är det energiåtervinningssystemet som man kopplar in. Och det gör att bilen då bromsar lite grann, så den tippar framåt lite grann och den sänker farten lite grann. Och det är precis tillräckligt för att få den att sluta studsa. Och gör man då det, säg 30 meter innan bromspunkt, då kommer bilen lugna sig precis till man ska bromsa. Och då blir bromspunkten bra och så vidare. Men om man däremot studsar hela vägen fram till bromspunkt, då blir det läskigt att sätta den rätt och så vidare.
Just det. Och det hörs ju att det här är en jättevinst för Ferrari att de har det på det här viset. För att en inbromsning i Formel 1, det är ju maxtryck bara, så mycket det går. Och har du bilen lugn och alla fyra hjulen har kontakt med asfalten vid det tillfället, ja då får du ner farten så effektivt som möjligt. Är det oroligt upp och ner hela tiden, ja då blir det ju genast att en ofjärdad bil till exempel och du trycker på fullt på bromsen, ja då riskerar du att låsa upp helt enkelt.
Ja, exakt. Du kommer låsa upp minst ett hjul. Jag tyckte vi såg under försäsongstester och så att det var många bilar som lite här och där plötsligt låste ett hjul i någon inbromsning så helt ologiskt. Och det har sannolikt triggats av porpoising och att de har börjat bromsa medans bilen har studsat.
Okej, då har vi etablerat då att, eller etablerat, men vi tror i alla fall att det Red Bull gör då är då på sedvanligt vis, får man väl ändå säga, som de har hållit på med ända sedan vi hade blown diffusers och Quanda avgassystem. Det vill säga att de använder skillnaden mellan, i tryck då, mellan ovansidan på bilen och undersidan på bilen, och så långt bak som möjligt på bilen så skapar man då downforce ut ur diffusern. Är det rätt förklarat?
Ja, det skulle jag nog säga. Och det, som jag har förstått det, så kör Red Bull också med lite mindre bakvingen än de flesta andra team, vilket är ett tecken på att man skapar lägre tryck längre bak i undergolvet. Så att man inte behöver så mycket vinge för att skapa balans mellan fram- och bakaxel i downforce.
Mm. Och så tittar vi på bilkoncepten och vi noterar ju då att Mercedes-bilen ser helt annorlunda ut jämfört med alla andra. Väldigt tajt paketerad runt kylarna och de har ju, det verkar ju så som den är, så som den är byggd i alla fall, så att de vill ha av luften från ovansidan på bilen utåt sidorna mer än att den ska fortsätta längs Coca-Cola-midjan och ner över diffusen.
Mm, det är så Mercedesen ser ut åtminstone. Det är ju som vanligt väldigt svårt att veta om man inte ser vindtunnel eller CFD-bilder av hur flödet verkligen går. Men spontant så ser det ut som att de har försökt trycka luften åt sidorna och använda golvets sidokanter för att skapa lågtryck under golvet. Medan Red Bull Ferrari mer använder bakdelen av diffusen och flödet över den för att skapa ett lägre tryck. Och det kan ju också vara så att det är så Mercedes har jobbat förr i tiden. Lågt golv, gör ordentlig outwash, då får man mindre problem med folk som kommer ikapp bakifrån och så vidare.
Ja, sannoliken inget enkelt ämne det där med porpoising, aerodynamik och fjädring och allt vad det nu är. Men Jonas Jarlmark Näver gjorde i alla fall ett försök att få...
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Och så förstå vad det hela handlat om under året med de här nya bilarna i det nya reglementet. Hörrni, Marcus Ericsson, ja, tävlar ju inte längre i Formel 1, körde i 5 år i Formel 1 men tog sedan steget över till IndyCar. Och i IndyCar finns kanske den absolut största biltävlingen av dem alla, nämligen Indy 500. Och det här legendariska loppet vanns ju i år utav Marcus Ericsson, som naturligtvis var hur glad som helst direkt efter det här hade hänt.
Nu kör vi bara. Nu linear dem upp. Och Ward ligger som ett plåster bakom Eriksson när det alldeles strax är dags att starta om Indy 500 med 3 varv kvar att köra. Nu sticker Eriksson på Ward. Kommer inte riktigt i kapp när de drar iväg. Här kommer nu ormen. Och Eriksson, han försöker att skaka av sig. Felix Rosenqvist är uppe på Ward och hugger och kanske uppe mot Kanal också. Det är farligt nära att de inte klarar det där. Eriksson kommer loss i alla fall. Han får lite lucka. Eriksson är ut på näst sista varvet. När de kommer ner mot målgången nästa gång så är det vit flagg för sista rundan. Sista rundan utav racet. Här kommer Eriksson nu ut genom kurva 3. Genom kurva 4. Och Ward finns där bakom.
Ett varv kvar att köra.
Nu kommer Ward.
Och det är ormen.
Det är fighten om första platsen. Och Ward är uppe och förbi. Eriksson biter tillbaka in i kurva 1. Han är först genom kurva 2. Han får lite lucka.
Han har
har den. Han har
Marcus Eriksson har lite lucka. Han skakar av sig, försöker jaga om båda bakom. Han har det. En kurva kvar när han går in i kurva tre. Det är målflagg nu, för nu måste det bli målflagg. Det är gul flagg igen när Sage Karam kraschar. Eriksson tar målflaggen och kommer att vinna Indy 500, årets upplaga. För nu måste målflaggen vara ute. Han tar det!
Han vinner det! Marcus Eriksson!
Dra mig baklänges!
Okej, Marcus, nu sitter vi i ditt motorhome igen och när vi pratade igår så sa du att det är klart jag vinner.
Jag håller mina löften, Erik. Åh, herregud. Det är fortfarande väldigt svårt att ta in och jag är rätt så hes efter typ 3 eller 4 timmar konstanta intervjuer här efter målgång, men det känns helt obeskrivligt.
Men vi börjar där då. Vad hände efter?
Ja, det var ju konstant fotografering, eller ja, först de här traditionerna med mjölken och firandet såklart. Och sen victory lap och vinka till alla fans, vilket var supercoolt. Sen alla bilder på podiumet och sen var det ju oändligt med media och tv och ja, presskonferens och allt vad det var efteråt. Då. Så det har varit fullt nu till 8 som klockan är lokaltid när vi spelar in det här. Precis nu när jag kom tillbaka till bussen för några minuter sedan.
Och hur känner du dig rent liksom kroppsligen?
Rätt tömd. Alltså man är rätt så slut i både kropp och skalle. Ja, det är den känslan man har.
Men då svarar jag på dig själv där. Men fattar du vad du har gjort? Alltså det är andra svensken totalt. Första på 23 år. Och den första Ganassi-föraren på 10 år. Jag menar... Och jag såg faktiskt på IndyCars Instagram så står de så här: "He will never be presented the same way again."
Exakt, de säger att det är life changing det här racet. Och det är världens största racingtävling utav världens största sportevent överlag. Och det är något man drömmer om och jobbar mot under hela sin karriär. Och stå där som vinnare är ju... Det är så svårt att ta in det. Men ja, det är ju... Ja, det blir ju svårt att sätta ord på de känslorna.
Vet du vad som händer för dig den kommande veckan? Vi vet att du ska tävla i Detroit nästa helg. Men fram tills dess?
Ja, jag fick lite snabbt rundown här av mina mediafolk. Så imorgon så är det ju fotografering igen här på banan. Och massa mer intervjuer. Och sen på kvällen så är det ju den stora galan, prisgalan då, för Indy 500 här i Indianapolis. Sen tidigt på tisdag morgon flyger vi till New York och så är det pressdag och mediedag hela dagen i New York då på tisdagen. Och sen var det eventuellt skulle jag vara kvar i New York tisdag kväll och gå på en Yankees match eller flyga hem till Indianapolis tisdag kväll. Och sen blir det ju upp mot Detroit på onsdag eller torsdag. Så det kommer vara rätt så fullt här närmaste dagarna.
Du vet att jag är en stor Yankee-fan. Alltså, tänk om du får slänga ut den här första pitchen.
Ja, det var rätt så coolt, eller hur? Så, ja, det kommer nog hända en del saker de närmaste dagarna, helt klart.
Det enda jag vill är att jag får den bollen då. Det enda jag vill i resten av mitt liv är att jag får den bollen.
Okej, jag ska se vad jag kan göra. Jag kan inte lova något, men jag ska göra ett gott försök, Erik.
Men du, då... Återigen, jag gissar att du har fått den här frågan 9000 gånger, den här. Men ta oss igenom racet.
Ja, men jag visste ju redan innan att jag hade en otroligt bra bil. Jag menar, vi har varit snabba hela Manta May och kvalade extremt bra, startat på ett perfekt ställe. Så jag hade en plan innan. Jag tänkte bara åka med där, topp 5, topp 4, hela första egentligen till första 150 varven. Och liksom vara typ topp 3 när det är 50 varv kvar var min plan. Så därför försökte jag bara... Inte ta några risker, bara spara däck och bränsle och ligga liksom, bara åka med egentligen tills dess. Och allt gick in i plan. Jag tror jag körde om någon bil, sen tappade jag Pat och han var lite aggressiv. Tänkte jag, men om du nu vill göra det här i början på det så kör om då och jaga på. Så allt gick in i plan. Sen tyvärr där på jag vet inte om det var tredje eller fjärde stoppet, så blev det ju problem där i depån. Eller vi hade ett bra stopp, men sen när jag skulle ut så kom Jimmy, min teamkamrat, och svängde in. Och då var jag tvungen att bromsa för att det inte skulle bli en kollision då. Och det var ju rätt så kostsamt för mig med att det var gul flagg då. Så då tappade jag ner till 8:e plats istället för den 3:e platsen jag låg på. Och då, det var rätt så tungt, för då tänkte jag, shit, det här kan bli svårt. För att det var så svårt att köra om när du låg lite längre ner i en klunga. Så när jag låg 8 och tänkte jag att det här blir svårt att hinna tillbaka upp och vinna det här. Så tänkte jag mig att man kanske kan rädda en topp 3-plats möjligen. Men ja, det var ju bara att fokusera igen, försöka göra bästa av situationen. Hade några till omstarter, jag tog någon varje omstart och liksom jobbade mig upp där. Och låg 6:a tror jag, den näst sista stinten. Och det var väl då som det började klicka för mig igen. Bilen kändes riktigt bra. Jag började pusha de här sista procenterna som jag hade liksom sparat under tidigare delen av racet. Och under den näst sista stinten så körde jag väldigt mycket fuse-save för att kunna ge mina strateger en möjlighet att köra en längre näst sista stint för att få lite fri luft. Och det var ju det exakt som vi gjorde. Jag fick lite fri luft runt det där stoppet, kunde kräva på allt vi hade och gjorde några riktigt snabba varv. Så då när vi gjorde det sista stoppet så kom jag ju ut sen från depån som trea bakom Felix och Pato. Och direkt när jag kom ut då så visste jag att det var kritiskt, för att Felix hade en lucka till Pato och så var jag precis bakom Pato. Så jag visste att jag måste ta mig förbi Pato innan han kommer ikapp Felix, så inte han har en slipstream från Felix. Lyckades ta mig förbi Pato och sen samma sak där, så såg jag att det kom trafik, varvade bilar framför Felix. Så jag visste att det var kritiskt att hinna ikapp och förbi Felix innan han kom ikapp trafiken. Och igen där så lyckades jag göra och ta mig förbi han precis innan trafiken. Och sen kom jag igenom trafiken väldigt, väldigt snabbt och bra och kunde få en lucka. De tror jag fastnade i trafiken. Och då fick jag den där luckan på 3 sekunder. Och då var det ju typ 15 varv kvar. Så då var det bara räkna ner varven. Bilen kändes hur bra som helst. Jag låg och bara höll full gas och bara kontrollera och räkna ner varv för varv för varv. Och bara bad att snälla, snälla, ingen gul flagg. För det här racet har vi liksom vunnit. Även om man inte vågar tänka så. Men jag visste att det enda som kan stoppa mig nu är en gul flagg. Och såklart så blir det en gul flagg med liksom 5 varv kvar. Och när jag kom runt där och såg att det var en teamkamrat som kraschade också, så jag kunde inte tro mina ögon. Jag fattade inte att vi inte som team liksom inte hade en kommunikation där. Att vi har en bil som håller på att vinna världens största race. Inga risker liksom. Men ja, det är ingen som kraschar med flit. Det fattar jag med. Men det blev ju väldigt tufft då. Rödflagg, få stå där i pitlane, veta att det är 2 varv kvar från den största segern i ditt liv, men du har en omstart med bilar bakom som är extremt snabba. Och jag visste ju hur svårt det var att hålla ledning när folk hade slipstream.
Jag hoppar in där, men vad tänker man då? För jag tänkte just på den grejen att vi pratade om det igår inför racet, att just det där med att folk pratar med en och liksom att man vill vara i zonen. Och nu var det liksom över 10 minuter tror jag som ni bara stod still. Vad händer liksom?
Det var extremt svårt, för att först var jag förbannad för att jag kunde inte släppa att det var en i teamet som hade kraschat. Men sen var Mike och Brad där på radion och liksom försökte lugna mig och säga, men it's your day Marcus, you can do it, focus, och bara it's your race, your day. Så det hjälpte mig att fokusera. Och sen liksom sa jag till mig själv också, jag bara, vet du vad, det här är världens största motortävling, det ska fan inte vara lätt att vinna det här racet. Så nu har det här är en utmaning som jag måste klara av för att vinna det här och för att vara värd att vinna det. Så då på något sätt knöt jag näven och liksom tänkte att nej, det är bara att ta den här utmaningen och göra det bästa av det. Jag hade sett det här scenariot i mitt huvud så många gånger innan, att jag leder racet, det är några varv kvar, vad gör jag då? Jo, jag försöker bryta slipstreamen, jag håller tight i utgångarna, och jag hade alla de här bilderna i mitt huvud. Jag visste exakt vad jag behövde göra, men samtidigt så visste jag hur svårt det skulle vara att klara av att göra det på de där sista 2 varven.
Och sen så kommer de där sista 2 varven, omstarten. Ta oss med från omstarten.
Ja, men det är viktigt att få ett bra ryck där då, när man väl accelererar. Så jag försökte göra det någonstans där precis in i kurva 4. Och fick ett bra ryck. Alltså han kunde inte attackera på omstarten, så det var bra. Sen försökte jag ju vingla så mycket jag kunde på bakrakan, men jag såg att han kom rätt så starkt bakom. Höll fullt genom 3-4, men såg att han var nära igen ut på startmål när vi kom till white flag och ut mot sista varvet. Och såg att han fick en run på mig. Och då var min tanke då att försöka vingla över hela banan och sen hålla tight in mot kurvet, så han var tvungen att ta mig på yttern ifall han skulle ta mig. Och då när jag såg att han kom på utsidan tänkte jag kommer bara hålla full gas. Jag kommer inte släppa på gasen. Utan ska han förbi mig, då måste han jobba för det. Så jag höll full gas.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Han backade ur det och då visste jag att nu ska det bli mycket till att han ska hinna göra en attack till. Och sen 2 kurvor senare kom ju gulflaggen som gjorde att det var klart.
Och sen passerar man då, det blir ju faktiskt gulflagg precis innan målgång som du sa. Och så rullar det över, men då, till och med då så var ju, det kändes som att publiken inte riktigt var helt undra på, okej, vad händer nu, blir det en igen? Men det var ju klart. Och när du korsar mållinjen, vad händer i ditt huvud?
Det blir en explosion av känslor. Det är svårt att sätta ord på det. Som sagt, det är något jag har jobbat så extremt hårt och länge för, en sån här framgång. Och det har varit många tuffa liksom moment under min karriär där det har gått väldigt mycket emot, och det har varit svårt att liksom kriga på. Så det är klart att det är mycket sånt som kommer. Det blir väldigt mycket känslor. Och även faktumet att liksom min familj var här i helgen, och flickvän och Eje och Alex och Finn och alla de här som har trott på mig alla år var här och fick dela den här upplevelsen och den här segern. Det var väldigt, väldigt emotionellt.
Och jag ställde den frågan tidigare, men hur smakade faktiskt den där mjölken som alla drömmer om?
Jag är ju ingen så här extrem mjölkdrickare, men den där mjölken smakade fantastiskt gott.
Jag ska lägga till då, till slut då. Det finns någonting som heter The Indy 500 Hangover. För som du sa, du kommer på bankett imorgon på måndag, och sen så New York på tisdag, onsdag, och sen så, men sen så är det ju Detroit till nästa helg. Hur tänker du inför det? Jag vet att du inte har tänkt på det nu, men nu när jag frågar.
Nej, men jag leder mästerskapet nu. Detroit är en av mina absolut favoritbanor på kalendern. Jag vann mitt första IndyCar-race där. Jag tog min första pallplats i IndyCar där. Så jag kommer åka dit och försöka vinna igen. Det är ingen tvekan om det.
Du vet hur det är. Om man vinner så får man vara med i F1-podden.
Exakt. Det här är perfekt.
Ja, visst är det perfekt. Tänk att få vinna Indy 500. Vilken känsla det måste vara. Det är ju helt galet. Viaplay F1-podcast var på plats. Erik Stenborg med Marcus Ericsson en 3-4 timmar sådär efter målgång, med en ganska så sliten röst lät det som. Formel 1-kalendern innehåller många banor och fler av dem har en rätt så intressant historia. Erik Stenborg, han satte tänderna i en av dem, nämligen den i St. Lawrence-floden utanför Montreal på en konstgjord ö som heter Île Notre-Dame.
Kanadas Grand Prix har anordnats sedan 1961 och varit en del av Formel 1-VM sedan 1967. Racet arrangerades först på Mossport Park utanför Toronto som ett sportvagnsevenemang, innan man började alternera mellan Mossport och Mont-Tremblant Circuit i Quebec efter att F1 tagit över eventet. Efter 1971 ledde säkerhetsproblem på Mont-Tremblant att man flyttade permanent till Mossport. Och efter ett olycksdrabbat race där 1977 var det återigen oro för säkerheten som gjorde att man behövde hitta ett nytt hem för Kanadas Grand Prix. I St. Lawrence-floden, som går öster om Montreals stadskärna, ligger ön Île Notre-Dame, en konstgjord förlängning av St. Helens Island. Ön byggdes till världsutställningen 1967 och användes också som arena under OS 1976. Man behövde hitta ett nytt användningsområde för ön, och varför då inte bygga en racerbana? Île Notre-Dame Circuit stod klar 1978 och det blev Kanadas Grand Prix nya hemvist. Än idag så kan man se rester från öns ursprung under tv-sändningarna. Håll ögonen på en gigantisk sfär i metall, den så kallade Biosphere, vilket var USA:s paviljong under Expo 67. vattenbassängen i mitten av banan, precis bakom paddockområdet, var rodd- och kanotarenan under OS. Det första racet kördes 1978 och vanns passande nog av hemmasonen och nationalikonen Gilles Villeneuve. När Gilles tragiskt förolyckades på Solderbanan i Belgien 1982 så döptes banan om till Circuit Gilles Villeneuve. Banan och evenemanget i stort är omtyckta av i stort sett alla. Det finns dock vissa, ska vi säga, problem med att ha en racerbana på Île Notre Dame. Under marken har man byggt vattenmagasin för att samla upp regnvatten, då man av miljöskäl inte vill släppa ut förorenat vatten i St. Lawrence-floden. Lite regn går fint, men om det regnar mer än lite, ja, då blir det problem. Vattenmagasinen fylls då och regnvattnet har ingenstans att ta vägen. Det var det som gjorde att Kanadas Grand Prix 2011 blev det längsta F1-racet i historien. 4 timmar och 4 minuter med 2 timmars avbrott på grund av hårt regn där i mitten. Ett annat problem har faktiskt att göra med gnagare. Under de senaste veckorna, precis som alla tidigare år, har man rusat runt på Île Notre Dame för att fånga in groundhogs, eller skogsmurmeldjur, som sen släpps lösa på grannen St. Helens Island. Detta såklart för att de inte ska vandra in på banan vid fel tillfälle. Och det brukar funka bra, men det har inte varit helt incidentfritt genom åren. 1990 körde Alessandro Nannini på en jordekorre och fick punktering. 2007 så förstörde ett murmeldjur en träning för Ralf Schumacher. Och på tävlingsdagen samma år förlorade Anthony Davidson tredjeplatsen efter att ha kört på ytterligare ett. Romain Grosjean var den senaste som hade närkontakt med en groundhog under andra träningen 2018. Apropå närkontakt är det också svårt att inte nämna The Wall of Champions, en krönika om Circuit Gilles Villeneuve. Det handlar såklart om betongväggen i utgången av sista chikanen och ut på start- och målraken. Namnet började användas efter Kanadas GP 1999, då Damon Hill, Michael Schumacher och Jacques Villeneuve, alla F1-världsmästare, kraschade in i muren som ironiskt nog hade sloganen "Välkommen till Quebec" skrivet på den. Och det är inte bara den trion som hälsat på i väggen. Sebastian Vettel och Jensen Button, Ricardo Sonta, Carlos Sainz, Kevin Magnussen, Jean-Pablo Montoya med flera har också fallit offer för The Wall of Champions.
Circuit Gilles Villeneuve i St. Lawrence-floden utanför Montreal. En härlig plats, omtyckt bana och bjuder ofta på det väldigt, väldigt bra racing. Erik Stenborg med historien bakom. Marcus Ericsson, 5 år i Formel 1, gjorde ju förstås att han skaffade sig en del kompisar i cirkusen. En av dem ska du få träffa nu. Han heter Julian Palmer, tävlade ihop med Marcus 2016-2017 och hade väl inte någon jättelyckad karriär. Vilket grabbarna när de nu träffades och samtalade också kom in på en hel del.
All right, Julian Palmer, welcome to F1 F1-podden, som det heter in Swedish. Just to give some background, first of all, we were teammates back in 2012, which seems like it's been a while, in iSport, in GP2. And like I said, welcome to the podcast.
Yeah, hur mår du? I think that's still right.
There you go.
Still my very limited Swedish, and the rest of them I can't say on the podcast, so...
Well, I thought now we just speak in Swedish for the rest of it.
Jättebra, jättebra.
I'm impressed.
No, now I'm really out. Memory. Now I'm really out. I won't be welcome back if I say anything more.
I'm impressed. Like I said, your memory is better than mine. That's for sure.
You got to be like that as a racing driver, like a sponge. You learn everything. Yeah, I learned so much from you, Marcus.
That's what my engineer called me, the sponge. So you know, there you go. Yeah, it's crazy. It's 10 years ago, huh? That's pretty insane.
Time flies. We're very grown up now.
Yeah, we try to be, right?
So much has changed, hasn't it? That GP2 year was a vintage year as well. In fact, GP2 just in general was so much fun. I still think it's some of the funnest racing I've ever did.
Yeah, I agree. I agree. I think we had a lot of fun those years, and I think the series itself, you know, it was a really cool series to be part of. A lot of good drivers, good racing.
No DRS, yeah. Which was fun. Yeah, to like send in lunges. It was cool. Yeah,
proper racing. And you know what? It's like IndyCar, pretty much. IndyCar is very much like GP2 in many ways, to be honest. Like obviously the car is quite similar as well, but Yeah, good times.
They're heavy, heavy and without the downforce, aren't they?
Pretty much, pretty much. They are rough. You need to hustle those things. That's yeah, definitely.
But that's it. Fun.
It is. And the good thing is we don't have the Pirelli tires over here, so you don't have to like think that much about the tires. So
I've honestly forgotten about anything other than Pirelli tires since 2011. I've only ever raced on Pirellis right? or been like commentating on Pirelli tires. So anything else is alien for me right now.
Yeah, that's not a good thing, mate. That's not a good thing. Anyway, all right. Let's get some questions here since this is a podcast and I have prepared some stuff for you. So obviously we were both in F1 back in 2016, 2017. I was obviously with Sauber, you were with Renault. How was your time, you would say, in F1? Like you don't have to talk about everything in detail, but just in general.
So I had 2 years. I would say the first year was actually, was kind of enjoyable, even though the car was, we were battling each other in the, at the back with the Renault and the Sauber, and then there was Manor at the time that were running as well. And the cars, our cars were both pretty bad, but actually we were, I was with K-Mag, Kevin Magnussen in Renault, and we were working well together and we were moving. It was like the start of a new project at Renault when I was there. So it was kind of enjoyable to see some progress and see some money spent on the team. To start overtaking you guys by like halfway through the year as well. And yeah, so 2016, I think was kind of like challenge. It was quite cool to be in, obviously realizing the goal of being in Formula One. But it was kind of fun because there was not much pressure as well for a lot of it. And then 2017 for me was hideous. It was the worst year of racing I ever did. And it's pretty much why I don't race anymore now, because I was just getting a little bit shafted by a lot of things, the situations in the team. It was quite a political atmosphere. Hülkenberg joined, and he was, by the way, really quick and made my life even harder. And just a lot of things in the team didn't go my way. So 2016, I look back on really fondly, some moments of 2017, but then in the end, you know, maybe you know from 2018 a little bit, when things start to go against you in the team and you start to feel like you're not on a par with your teammate, then it's pretty challenging. And everyone just looks at the numbers at the end and they see your qualifying head-to-head or the time difference or whatever, and it's pretty brutal.
Yeah, no, I can really relate to that. Like I said, my 2018, I think it's
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Pretty similar to how your feeling was there in 2017 when sort of many things are not going the way you planned or the way you want it to be. I can really understand that. And that's another question, like, why? Because obviously I was in a similar situation, and when I, like, my F1 career was ending, I straight away looked at IndyCar and I wanted to sort of, you know, continue racing and go to IndyCar and sort of pursue that. Obviously you took a different direction and actually stopped completely. So I just wanted to sort of ask you about that and what your, like, what was your thinking there and reasoning there, and sort of how did you come to that conclusion that was, you know, that was it for you?
I kind of had enough, really. In 2017, it was just a little bit just so tricky mentally to try and keep motivated when you know that I was getting inferior parts compared to Nico. He was really unbelievably quick anyway. So even if we were on the same car, then probably I'm not kidding myself that he'd be quicker, but it made it even harder. And also in Formula One, it was just draining. There was 21 races, is even more now, but it's really intense. And at the end of it, I basically just stopped. It was two things. First of all, I wasn't enjoying what I was doing anymore, which was one thing. The other thing was I achieved the best thing that I could have achieved. And maybe you'll tell me that being in the Indy 500 champion is even better now. But for me, I got to Formula One, which was the dream. And I got some okay results. And I then basically anything else was going to be like stepping down. And I don't know if I could motivate myself to dig in. And being a racing driver in general, there's so much, you know, year on year contract stuff. You don't know if you're going to be having any job the next year. So that, and mixed with being, you know, not absolutely loving racing anymore for the first time in my whole career, I was like, you know what, I'm done with it. And I was going to step away entirely. When I stopped in 2017, I was going to stop racing completely. Oh, I did stop racing completely, but step away from F1. And then BBC approached me in the winter. I had nothing else on. They approached me and they were like, do you want to commentate? And I had nothing else on. I was like, I don't really want to commentate, but screw it, I'll do it and see what happens. And then I've done every single race as a commentator since. So I haven't really moved away, but that's why I haven't driven.
It's very interesting, I find, because there's so many similarities there with how I felt and how it was for me there in 2018. And I can really relate to what you're saying there with the sort of the motivation, and then like you struggle to enjoy what you're doing, which is crazy because I think for both of us, you know, and like all racing drivers, your dream is to become a Formula One driver, right? And you work all your career to get there. And then you're there. And I remember me in 2018 there in the second half, I was like sometimes thinking to myself, man, I'm in F1 and I'm not even enjoying what I'm doing here. Like it's just, it was so weird for me. And it actually took a while. Like when I came to America the year after, it really took a while to sort of build up that sort of enjoyment for racing again. And it was really a process. And so I can really relate to what you're saying there. But I think that's really interesting to hear.
That's the thing, right? So you dug in after you left Formula One, and for you that was the goal as well. You know, when we raced together in GP2, it was always to get into Formula One, and then we both managed to make it and then had the same sort of like rocky ending. But then you managed to find your new motivation in IndyCar, and I've moved to media side of Formula One, which is still interesting. But also, I was up against Nico Hülkenberg at Renault, and I knew when he was signed that he was going to be very quick. And it's all about the competition, isn't it? So you can look on in Formula One, and everyone just thinks it is pretty glamorous, isn't it? Let's be honest, it is glamorous when you look at it. But when you're actually turning up and you're not doing the job that you want to be doing, it's just the competition that gets you, really, rather than just traveling the world on a jolly in Formula One. It's about turning up and wanting to give everything that you can. And if you don't feel like you can do that, then it's sort of, that's the fun, is to do a good job, basically, I think.
And what happened there? So you didn't, because you didn't do the whole season in 17, right? What was the story there? Like, was that like you that wanted to step out, or the team, or combined, or?
Yeah, I was going to finish the season, and then, well, I had a contract obviously to do the season, and yeah. And I was, whilst I wasn't loving it, I was still every time turning up to the weekend and wanting to give it my best. And in fact, there were pretty much for a lot of the season, there was rumors about Kubica was knocking around Renault. And then there was this science thing that was knocking around in the press. And that's the other thing, is quite tricky when you're driving, and people say that they don't read the comments or they don't read this and that, but it's bollocks. You know, you can't help but be aware of what's happening. And that's the other side of things that can be quite tricky. So I was aware of things happening in the background. And then before Singapore, I was at home in my flat in London, and my brother texted me and he was like, by the way, you might want to check out Autosport. And I looked on, it was like, science to replace Palmer. Oh, shit. Okay. So that was the first I knew that I was maybe going to be out. And then it was a question of when. On top of that, I then flew out to Singapore And I was in the press conference because obviously this was some big news, and no one from the team had told me anything that I was not going to be racing or what was happening. I was like, I can't go into the press conference, guys, unless someone tells me something that I should know. So I waited and waited, and in the end, Cyril Abutable told me the roughly the news, and then it was a couple more races, and then they replaced me with Science.
Formel 1 kan vara tufft och till och med brutalt emellanåt för den det inte funkar till 100% för, vilket Julian Palmer faktiskt var ett bevis för, kanske också Marcus Ericsson. Vi har ju inte bara gjort kröniker om banor och sådana saker, utan även om viktiga personer som gjort stort avtryck på sporten och gör stort avtryck på sporten. En av de som gjort stort avtryck på sporten är ju Red Bulls ägare Dietrich Mateschitz, som tyvärr då för inte så länge sedan gick ur tiden efter en tids sjukdom.
You've done it, style. Fantastic, you're a four-time world champion. Brilliant, brilliant drive. You joined the greats. Well done.
Unbelievable, guys.
You did it! Yes! Yes!
Oh, my Lord! Oh, my God! Yes! Yes! Oh, my God!
Yes! Max Verstappen, you are the world champion! The world champion!
När österrikaren Dietrich Didi Mateschitz åkte på en affärsresa till Asien 1984 drabbades han av jetlag. För att avhjälpa tröttheten köpte han en liten flaska med en slags tonic utan kolsyra som var fulladdad med koffein. Drycken funkade, och när han kollade upp tillverkaren och noterade att företaget bakom drycken tjänade en hel del pengar, förstod han att det här med energidryck, som på den tiden inte direkt existerade som koncept i västvärlden, kanske hade potential. Red Bull GmbH startades, och några år senare började deras produkter säljas i Österrike. Snabbspolar man fram till idag kan man konstatera att Red Bull säljer tiotals miljoner burkar varje dag, och företaget rapporterade en omsättning på knappt 70 miljarder 2020. Mateschitz blev en av världens rikaste personer, men höll hårt om sitt privatliv. Han syntes sällan i rampljuset, men det gjorde sannoliken Red Bull. Företaget lägger miljarder på marknadsföring via sport. Allt ifrån enskilda snowboardåkare och fallskärmshopp från stratosfären till ägandeskap av fotbollsklubbar. Och såklart två Formel 1-stall och en F1-bana. Och det är såklart det här med Formel 1 vi ska fokusera på. Till att börja med kom det som något av en chock för F1-depån att Red Bull, utan några traditionella kopplingar till motorsport, köpte Jaguar-stallet av Ford 2004 för att skapa Red Bull Racing till säsongen därpå. Visst, Formel 1 var kommersiellt redan innan. Men bland purister skavde det här en hel del. Det var ju bilmärken och traditionella racers som Frank Williams och Bruce McLaren som skulle driva stall i Formel 1. Inte några sliskiga läskedrycker. Och inte nog med det, de höll på med en massa konstiga upptåg långt utanför normen i Formel 1. De klädde ut sina förare till Stålmannen, spelade in filmklipp när de gjorde depåstopp i viktlöshet och hade skateboardproffs som hedersgäster i depån. Dessutom var de öppna mot depåns journalister. Mateschitz såg ju Formel 1 som en marknadsföringsplattform för sina drycker. Och då var det ju dumt att, som många andra team vid den här tiden, behandla dem som skulle skriva om dem som skit. Plötsligt blev det enkelt att boka intervjuer med F1-stall, och mediakåren flockades till Red Bulls gigantiska Energy Station mellan körpassen. Men skepsisen fanns kvar. Marknadsföring genom lustiga upptåg och öppenhet är väl en sak. Men sett till resultat var det få som trodde att Mateschitz menade allvar med Formel 1. Men det gjorde han, minst sagt. 2005 köpte han även gamla Minardi för att skapa ännu ett Red Bull-stall, detta vid namn Scuderia Toro Rosso. Med hjälp av landsmannen Dr. Helmut Marko hade han några år tidigare dragit igång en förarakademi vid namn Red Bull Junior Team för att lotsa fram framtidens F1-stjärnor, helt finansierade av Red Bull. 7 av 20 förare på dagens grid, Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda, Alexander Albon och Max Verstappen, har alla lotsats fram av Red Bull Junior Team på olika vis. Tanken var helt enkelt att ha Toro Rosso för att på högsta nivå se vad förarna gick för, innan de förhoppningsvis skulle ta VM-titlar med stora Red Bull Racing. Så som sagt, det är ingen snack om att Dietrich Mateschitz menade allvar när han klev in i sporten den där säsongen 2005. Men skeptikerna då? De som inte trodde att ett företag som sysslar med läskeblask skulle kunna generera resultat i motorsportens kungaklass. Vad hände med dem? Ja, jag gissar att de sista av dem omvändes någon gång så där mellan 2010 och 2013, då Red Bull Racing tog 4 raka VM-titlar genom Sebastian Vettel. Men det är som sagt bara en gissning.
Ja, en tråkig händelse givetvis. Dietrich Mateschitz, Red Bulls ägare, som alltså inte längre finns med oss, men som vi kommer att minnas under lång tid framöver, skulle jag tro. Ja, då har ni hört en del av det som vi har bjudit på under året i Viaplay F1-podcast. Jag hoppas ju självklart att du tecknar upp dig för ett abonnemang. Vi finns alltså på Podme, podme.com. Där går du in, skaffar ett abonnemang, så kan du höra Viaplay F1-podcast med Janne Blomqvist, Erik Stenborg och Marcus Eriksson varje vecka, 52 veckor om året. Ha det gott! Hej då!